Du är nu välkommen att lyssna till en andakt som sänds från Malmbergets missionsförsamling. Det är Rickard Appelqvist som svarar för sång och musik. Och det är jag, Börje Gustafsson, som läser bibelordet och delar några tankar kring ordet. Söndagen som vi nyss har firat hade namnet Bönsöndagen. Jag ska läsa en av de texter som fanns föreslagna för den söndagen. Det är från Lukas evangeliets 18 kapitel, verserna 1-8. Jesus gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp. I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. I samma stad fanns en änka och hon kom gång på gång till honom och sa: låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till. Till en början ville han inte. Men sedan tänkte han: inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor, men så besvärlig som den där änkan är, ska jag låta henne få ut vad hon har rätt till. Annars pinar hon livet ur mig med sitt springande. Och Herren sa: där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Jag säger er, han skall snart nog låta dem få sin rätt. Men människosonen, skall han finna någon tro här på jorden när han kommer?
Bli stilla, låt tystnaden föra dig nära. Närvaron finns där, en kraft som vill bära. Jag öppnade rum som står låst djupt inom dig. Barnet som bor där och stumt skriker: hör mig, du är en bön. Gud är din bön. Låt åron få sjunka som stenar mot botten. Hela ditt liv är ett samtal med honom som bär universum och bor i ditt hjärta. Han delar ditt liv, både glädjen och smärtan. Du är en bön. Bli stilla, låt tystnaden föra dig nära. Närvaron finns där, en kraft som vill bära. Jag vågar den tillit som bor djupt inom dig. Lyssna till rösten som kallar dig: följ mig, du är en bön. Jag är din bön. Du är en bön. Jag är din bön.
Eftersom söndagen kallas bönsöndagen så är ju bönen i fokus på ett särskilt sätt. Och de flesta människor vet nog vad bön är. Och väldigt många brukar nog be någon gång ibland. Men har vi någon definition på vad bön är? För många är bön ett av våra behov. Bön är också ett arbete. Bönen är en stark drivkraft i våra liv. Och bönen är ett möte mellan människan och Gud. Man kan också säga att bön är att vila i Guds närvaro. Och bönen öppnar dörren till Guds enorma resurser. Det står ju också i skriften, be så skall ni få. Sök så skall ni finna. Bulta så skall dörren öppnas. Och i bönen blir vi tillgängliga för Gud. Bönen är universums starkaste kraft. Bön skapar törst efter mer av Gud. Och bönen är inte beroende av tid och rum. Bön är hjärtats uttryck för hjälplöshet och vår tro i en förening. I bönen får vi också lyssna. Vi förvandlas genom bön. Vårt land kan också förvandlas genom bön. Och det är Jesus själv som är en förebild för oss inom bönens område. Han bad och uppmanade oss att be. Och de fyra evangelierna beskriver Jesu böneliv. Och i Matteus står det till exempel, Jesus gick upp på berget för att vara för sig själv och be. Och Matteus skriver så här. Tidigt nästa morgon, medan det ännu var mörkt, gav han sig av därifrån och gick bort till en enslig plats och där bad han. Och Lukas uttrycker så här. Jesus gick upp på berget för att be och natten igenom bad han till Gud. Och i Johannes evangeliet. Jag ber att det alla ska bli ett och liksom du, fader, är i mig. Och jag i dig, också det ska vara i oss. Bönen är också ett starkt vapen. Vi behöver aldrig säga att nu kan jag inte göra något mer. Nu får jag bara stå och titta på. Bönen kan jämföras med en missil med långdistansverkan. Som kan avfyras mot vilken plats som helst på jorden. Och alltid träffa det eller dem som vi bett för. Mot detta vapen har Satan ingen antibönmissil att sätta in. Ingenting ligger alltså utanför bönens räckhåll. Bönen är då en av våra huvuduppgifter. Men det är Gud som förverkligar det som vi bett om. Det hjälper inte att bara synligt protestera. Bönens makt är större. Och det är rikt och välsignat att leva i en daglig bönegemenskap då Guds gemenskapen fördjupas. När någon i våra sammanhang eller i andra föreningar lägger fram förslag att göra något nytt eller annorlunda blir det ofta förslagsställaren som får ta ansvar för detta. Och någon har sagt följande, be inte Gud göra något om du inte är villig att låta honom göra det genom dig. Att få leva i förbön för andra människor är också berikande och välsignat. Men ibland kan det nog för oss alla kännas som att vi inte finner ord för bönen. Paulus skriver också om detta i Romarbrevets 8 kapitel och den 26 versen där det står. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för det heliga så som Gud vill. Och när vi då upplever de här stunderna, ska ska vi då bara vara i stillhet inför Jesus? Bönen kan ju då vara att bara nämna namnet Jesus. Och även i den här situationen kan vi tacka för de outtömliga resurser vi har i Jesus.
Lär mig att bedja av hjärtat, inte i afton men nu. Hjälp mig att göra din vilja, inte i morgon men nu. Hjälp mig att älska min nästa, inte på avstånd men här. Nu när han kommer och vädjar, nu när han vållar besvär. Hjälp mig att tro på dig Fader, inte i himlen men här. I den förvirrade värld, hjälp mig att prisa dig här.
Jesu dåtida lärjungar bad ju Jesus lära dem att be. Vi har också rätt att be Jesus att lära oss att be. Bönen som Jesus förestavade, Fader vår, är alltid användbar. Den omfattar så mycket. Dag Hammarskjölds kommentarer av vissa bönerader av bönen Fader vår i sin bok Vägmärken står det så här: Helgat var det ditt namn, icke mitt. Tillkommer ditt rike, inte mitt. Ske din vilja, icke min. Jag har nyligen läst i en bok om ett karnevalståg för cirka 15 år sedan. Och det var förmodligen i Lund. Den personen som berättade detta säger att det mest gripande var att Jesus helt oväntat gestaltades i karnevalståget. Han gick med en skylt där det stod: Jobb sökes, undertecknat Jesus. Han visade också sitt CV där hans meriter var upptecknade. Och författarens kommentar till denna händelse var: Varför behöver Jesus gå omkring och be om arbete? Varför är han arbetslös? Och han svarar också: Jo, därför att man inte ber honom om hjälp. Och varför ber man honom då inte om hjälp? Jo, därför att vi människor ber så lite. Be är att låta Jesus få verka i full frihet. Ju mer vi ber, ju större blir behovet att ständigt leva i bönegemenskap med Jesus. Den tid vi ger till Gud får vi tillbaka i välsignelse. Och Paulus uppmanar oss i 1 Thessalonikerbrevets 5 kapitel och 17 versen att ständigt be. Och i dagens text uppmanas vi verkligen till uthållighet i bönen, att aldrig ge upp. Och i bönegemenskapen får vi så mycket mer. Mer än vi själva behöver. Detta kan vi inte bara kalla för överflöd och så inte göra mer. Vi kan ju dela med oss, berika och hjälpa andra, våra medmänniskor. Och vår bön bör också vara att varje dag ska vara en bönedag.
Min bön går till dig.
Då ska vi då bli stilla i bön en liten stund. Tack Jesus för vi varje dag och varje stund får vara i kontakt med dig. Tack Jesus för att du ser alla våra behov och att vi får överlämna den till dig och att du alltid är beredd att hjälpa oss. Tack Jesus för att vi är trygga i din gemenskap, i din närhet. Så ber vi tillsammans den bön som Jesus lärde sina lärjungar. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Jag vill också över dig som lyssnar på andakten be Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa i dig och över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen. Tack för sång och musik i andakten. Så återkommer vi under nästa vecka. Gud välsigne dig. Amen.